dig och lämna honom. Om det så tar 1000 gånger, ska jag hjälpa dig och lämna honom.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4. Det här är berättelser från Kvinnojouren, en podcast av Tyresö kvinno- och tjejjour. Jag som pratar heter Ida Rasmusson och jag jobbar som verksamhetsansvarig på jouren.
Och jag är Lena och jag är jourkvinna och har varit det sedan drygt 10 år tillbaka. Och jag är pensionär och idag ska vi prata om våldet går inte i pension.
Innan vi börjar så tror jag det är viktigt att klargöra att det finns en världsomfattande definition av hur våld mot äldre ser ut. Och den här definitionen är från Toronto-deklarationen 2002. Den lyder som följande. Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling eller frånvaro av önskad lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en viss väntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person. Denna handling kan vara fysisk, psykologisk eller känslomässig, finansiell eller helt enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig försummelse. Och när man pratar just om äldre så blir det ju lätt att man pratar om dem som en homogen grupp eftersom att man räknas som äldre när man är 65 eller äldre. Och vad betyder det att äldre är en homogen grupp?
Ja, att alla tänker ungefär lika, är ungefär i samma ålder. Och det är ju så man ser på oss, vi som är över 65.
En heterogen grupp är ju när alla har olika aspekter i gruppen. Att man är olika kön eller olika ålder. Men homogen blir ju att alla delar samma aspekt. Och i detta fallet då blir det åldern. Ja. Att alla över 65 är äldre.
Precis. Men om man är 65 eller om man är 85 eller 90 så skiljer det en hel generation. Och det är mycket olika tankar och det är många olika upplevelser som alla vi har haft. Och att då bli betraktad som en homogen grupp där alla är stöpta i samma form. Man pratar inte om personerna utan man säger ja det var en äldre man eller det var en äldre kvinna. Eller det är en grupp äldre personer.
Man ser inte längre bara individen.
Nej, man har tappat det utan man är äldre.
Och det kan ju också vara en orsak till att just våld mot äldre är ett sånt dolt samhällsproblem. Alla faller in i samma grupp.
Ja, precis.
Vilket gör att personen försvinner också.
Ja, precis. Det är inte så känt att våldet inte går i pension.
Och när man pratar om våld i nära relationer så pratar man ju framförallt om mäns våld mot kvinnor. Att det är mannen som är förövaren och kvinnan är den som är utsatt. Så är det oavsett vilken ålder man befinner sig i, oavsett om man är ung, om man är medelålders eller om man då är i gruppen äldre, som man nu kallar det.
Alltså det blir ju normalt för kvinnan att vara den som kanske är mest utsatt på grund av olika orsaker, både ekonomiska och sociala orsaker. Och det är ju så som det har sett ut i samhället. Kvinnor har tjänat mindre, gör fortfarande till viss del. Och kvinnorna har varit hemma med barn.
Mm.
Det har inte funnits de förutsättningarna med att man kan vara föräldraledig och så. Det fanns inte tidigare. Så det är inte så konstigt att det ser ut så här. Jag kan ju ta ett eget exempel. Till exempel så hade vi ett barn som var väldigt mycket sjuk. Och barnet är född på 60-talet och då fanns det ingen föräldrapenning eller vårda barndagar. Jag tog semester, jag sjukskrev mig själv, jag tog tjänstledigt och till slut var jag tvungen att säga upp mig. Och det var på grund av att min man tjänade mycket mer än vad jag gjorde. Det var det mest ekonomiskt bästa för våran familj att jag slutade arbeta och var hemma tills det här redde ut sig med barnets sjukdom. Och det här, jag tror inte jag var ensam än om det, så att det har följt med kvinnorna upp i åren.
Ja men exakt, och det gör ju att den äldre kvinnan idag kanske har svårare att lämna ett våldsamt förhållande. Mm. För att man har inte den ekonomiska möjligheten. För att man kanske var den som var hemma med barnen. Eller man var den, som i ditt fall, att du var tvungen att sluta jobba, din man tjänade mer. Och därav var det naturligt att han var den som skulle fortsätta jobba. Och så kan det ju ha fortsatt därefter. Ja. Och det kan vara, eller det är, en stor bidragande faktor till att många stannar.
Och det var synen. Så såg det ut och det var naturligt att kvinnan tjänade mindre än vad mannen gjorde. Och inga vårda barndagar som sagt, och ingen föräldrapenning, ingenting, utan man fick lita på att man fixar det själv.
Och när man pratar om våld i nära relationer så finns det ju många olika förövare. Vanligast är ju då, som jag nämnde innan, den manliga förövaren, partnern. Och det är ju vanligast också när man pratar om våld mot äldre. Men i detta fallet så finns det ju fler förövare. Mm. Och den näst vanligaste är ju det vuxna barnet. Mm. Men sen har vi ju också barnbarn. Om man bor på ett äldreboende, är personalen där. Det kan vara en annan boende, god man, hemtjänstpersonal. Det finns många förövare runt om som man kanske inte riktigt har koll på.
Nej, och eftersom vi som är över 65 år är så många och vi blir äldre. Så att om man tänker sig mellan 65 upp till 85, 90 år så är det en generation. Så det är inte så konstigt att förövarna blir fler.
Nej, och man befinner sig ibland också i en beroendeställning. Man behöver ju hjälp med olika saker i vardagen. Det kan vara att handla, det kan vara att omvårdnad, duscha. Det finns många faktorer som gör då att förövaren blir fler.
Och då kommer man osökt in på en av våldsformerna, och det är ju försummelse. Det är ju en våldstyp som kan se olika ut, och därför är den svår att identifiera. Exempel på försummelse, det är att man kanske inte får hjälp upp ur sängen och inte får hjälp med hygien och toalettbesök. Och att man kanske också inte får hjälp med att få rätt medicin eller att man får felaktig medicin. Det är mest kanske privata och väldigt förnedrande att inte få den hjälpen.
Och det går lite hand i hand med funktionshindersrelaterat våld. Till exempel att man tar bort rullatorn.
Man inte får hjälp med hörapparater. Att man tar bort dem eller inte hjälper till och sätter i hörapparater. Har man till exempel ledarhund, om man har nedsatt syn eller är blind, om man tar bort hunden eller att man stänger in den. Det är också väldigt, väldigt förnedrande. Och en av våldsformerna.
För när man talar om våld så kan man många gånger kanske tänka att våldet är endast fysiskt. Mm. Det är en blåtira eller det är ett knytnäveslag och det lämnar märken på kroppen. Men det är ju så mycket mer än så. Och just i den äldre generationen så kanske man tappar bort det lite, för att man har väl inte riktigt fått insikten i det. Att det är mer komplext än vad man tror. För våldet, precis som du har pratat om, försummelse, funktionshindersrelaterat våld. Vi har ju sexuellt våld, och det är ju det mest skambelagda våldet. Mm. Oavsett vilken ålder du är i, hur du identifierar dig, vilket kön du har. Det är ju det som är också det minst anmälda våldet. Och har man då normaliserats i så pass många år, så blir det ju mer skuld och skambelagt ju längre tid det går.
Det är svårt att prata om sexuellt våld, att man kanske behöver tvingas till sexuella handlingar som man inte vill. Och i och med att det har varit kanske vanligt i hela livet, så är det inte så lätt att säga ifrån.
Och det kan också vara att man till exempel får en demenssjukdom på äldre dag, vilket gör att det som var okej förr och det som man hade gett samtycke till förut finns inte kvar idag. Och när vi är inne och talar om det här med demenssjukdom, det kallas ju faktiskt anhörigsjukdomen.
Mm.
För att tänk att du har levt med en person i flera år, och sen så helt plötsligt blir det en helt annan typ av person, för att man blir ju så personlighetsförändrad när man har en demenssjukdom. Och det medför ju en typ av irritation, också en sorg. Men det kan också leda till att det uppkommer en viss aggressivitet, både hos den anhöriga men också hos den äldre som kanske då är dement.
Ja, så kan det ju naturligtvis vara. Och det är väl inte för inte som den kallas en anhörig sjukdom, att den påverkar hela familjen.
Och värt att tillägga här är ju också att det kan ju vara den äldre som är förövaren till exempel ett barn, ett barnbarn, hemtjänstpersonal, en annan typ av assistanspersonal. Det behöver inte nödvändigtvis vara den äldre som blir utsatt, utan den utsatta kan även vara de i ens omgivning.
Ja, någon som man kanske är beroende av för att klara av sin vardag.
Precis.
En annan våldsform är ju ekonomiskt våld. Och om jag koppla det ihop med det jag berättade om att jag var tvungen att sluta arbeta för att det var min man som tjänade mera. Jag har ju fortsatt att jobba, men det kanske finns de som inte har jobbat eller har jobbat, men mannen har tagit över ekonomin och sköter ekonomin och har alltid gjort, och det var han som tjänade pengar. Och nu så är man i den situationen att man inte vet vad man har för pengar. Kvinnan vet inte det eftersom mannen alltid har skött det. Och man vet inte vad man har för pension, man vet inte vilka ekonomiska resurser eller ekonomi man har överhuvudtaget. Och där kommer ju det ekonomiska våldet också, att man inte kan sköta, inte får sköta sin egen ekonomi. Man kan inte ta ut sin pension, och där kan både partner och barn och barnbarn vara förövare. Det är någonting som man kanske inte har varit medveten om, att det har ju fungerat, men andra kanske blir uppmärksamma om att man inte får sköta sina egna pengar eller har tillgång till dem. Typiskt ekonomiskt våld.
Och det kan ju också leda till att man inte lämnar eller att man inte kan ta sig därifrån. Nej. Oavsett om det är en partner som är förövaren eller om det är en god man eller ett barn, så är du ju en viss beroendeställning till den här personen, vilket gör det svårt att lämna.
Och man vet inte hur man ska få tillgång till sina pengar. Och då vet man inte att man kan ta sig ur det hela. Och det kan man väl också på ett sätt koppla till psykiskt våld. För det är väl en kombination av psykiskt våld och ekonomiskt våld. Att inte ha tillgång till sina pengar.
Ja, det blir ju en form av kontroll.
Och psykiskt våld, det är ju också att man förlöjligar och trakasserar och kallar kanske kvinnan för både det ena och det andra hela livet. Och tänker inte på att det faktiskt är våld. Och man är också i en social utsatt situation. Och det kan innebära frihetskränkning och kontroll och isolering. Och att man också blir hindrad att träffa vänner och släkt och delta i social aktivitet. Det kanske hela livet har mannen hämtat eller följt med och bestämt vad man får vara med i för föreningar. Vilka vänner man får ha, och man har blivit isolerad. Och det har varit normalt kanske.
Men hur kan man då som utomstående eller som anhörig närma sig den utsatta personen i att ställa frågor?
Man måste ju våga fråga, och man måste vara respektfull när man frågar. Om vi tar till exempel ett fysiskt våld, så kan man säga att jag ser att du har ett blåmärke. Nej, men det är ingenting, kanske kvinnan säger. Man pressar inte kvinnan på att försöka få henne att tala om varför hon fått blåmärke. Säger hon att hon har gått emot en byrå eller en dörrpost eller någonting, så får man låta det vara så, om inte kvinnan är sönderslagen, självklart. Nästa gång man träffas så säger man, men nu har du ett blåmärke på armen, har du gjort illa eller... Om man är lugn och respektfull, så kommer ju kvinnan så småningom att själv tala om och kanske säga, ja, nej, men det var si eller det var så. Så att tålamod, och att man är lyhörd och inkännande, ha respekt och lita till sin magkänsla. Känns det i magen att det här står inte rätt till, då är det ofta så.
Ja, men lite läsa mellan raderna kan man väl säga. Ja. Att man känner in hela situationen. Men ska man fråga om våldet, tänk på att inte fråga när någon annan är där. För att oavsett vem förövaren är, om det är ens partner, om det är ens barn, om det är hemtjänstpersonal, vem du än är som utomstående, så fråga inte när någon annan är där. Fråga när du är ensam med personen. Och sen ha respekt. För att även om personen i fråga inte vill svara på det där och då, så kanske det sätter igång en typ av tankeverksamhet. Bollen är i rullning lite, att man förstår att men det här kanske inte är helt okej. Det här som nu hände mig, eller har hänt mig väldigt länge. Och att man då som den utomstående eller den som frågar tar ett steg tillbaka, men inte ge upp. Nej. Kom tillbaka senare, kom tillbaka om ett tag, men ha koll.
Finns där när kvinnan är mogen att berätta, och när hon kan känna att hon litar på den här personen, då kommer hon att berätta. Och då är det viktigt att man fångar upp det.
Och att vara den som frågar och att få det svaret, det är en väldigt stor sak att bära på själv. Det kan ju också vara enormt jobbigt. Och där måste man veta att det finns hjälp att få. Det finns organisationer man kan vända sig till. Oss som kvinnojour, man kan ringa och prata med oss även om man inte är den som blir utsatt. men också att man uppmuntrar den utsatta personen att höra av sig till de här organisationerna som finns.
Och vilka är organisationerna som man kan höra av sig till?
Ja, men till exempel oss som kvinnojour, Tyresö kvinno- och tjejjour. Det finns en rad olika fler kvinnojourer i nästan till alla kommuner i Sverige. Det finns kvinnofridslinjen, stödlinjen för män, brottsofferjouren, anhöriglinjen, äldrelinjen. Det finns väldigt många. Och man kan ju höra av sig både om man vill bara bolla det man har varit med om, men också om man vill få hjälp att anmäla våldet. Det är ju så att var sjätte person mellan 65 och 84 år blir utsatt för något brott varje år. Men det är väldigt få som anmäler det, framförallt när det handlar om våld i nära relation.
Det är ju inte självklart att anmäla till polisen att man har blivit utsatt för våld om man står i en beroendeställning till omgivningen och är beroende av viktiga riskfaktorer. Men där är ju du som upptäcker eller har fått reda på våldet. Där är ju du en oerhört viktig person för att stötta den som har blivit utsatt för våld. Och det är ju alla olika former av våld ska anmälas till polisen, säger vi på kvinnojour. Det är viktigt. Och sen som Ida pratade om, vilken hjälp man kan få. Det är viktigt att man också får hjälp att både anmäla men också efter man har gjort anmälan att man får hjälp och stöd. Och det kan man få genom oss på kvinnojouren. Och vi kan också hjälpa till att slussa vidare dit man ska.
För en anmälan blir ju också ett tecken på att man blir tagen på allvar. Ja, har man levt så många år i tron om att man inte är värd någonting till exempel, då blir ju det här ett väldigt stort bevis på att man är värd mer.
Och man får ett bekräftande och att det här är inte okej. Okay.
Precis, och att våldet äntligen kan nå sitt slut. Ja. För alla förtjänar att leva ett liv utan våld.
Precis.
För att komma i kontakt med oss så kan man ringa oss på vår jourtelefon som har telefonnummer 08 742 23 33. Man kan även kontakta oss via mail på vår infomail som är info@tyresokvinnojour.se. Några andra av de här hjälporganisationerna vi nämnde är till exempel Kvinnofridslinjen. De har telefonnummer 020 50 50 50. Vi har även stödlinjen för män som är 020 20 20 20. Och så har vi även äldrelinjen som har telefonnummer 020 22 22 33. Och om du vill läsa lite mer om de andra hjälporganisationerna så går det jättebra att gå in på vår hemsida tyresokvinnojour.se. Annars så går det superbra att höra av sig till oss så ger vi lite mer information och vi kan även hänvisa dig vidare. Har du några avslutande ord, Lena?
Det som är viktigt att veta och vara uppmärksam på, det är att våldet går inte i pension. Om man tänker på att vi som är över 65 år i Sverige är 2 miljoner människor och övervägande kvinnor, så är vi 20% av Sveriges befolkning. Vi är också en viktig grupp. Man kan säga att vi är tonåringar men med väldigt lång erfarenhet.
Du har lyssnat på Berättelser från kvinnojouren, ett program på Tyresö radion 91,4. Tack för att du har lyssnat.
Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom. Om det så tar tusen gånger ska jag hjälpa dig att lämna honom.